There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkommen tillbaka till Aktiesnack. Detta är en podd som görs av och i samarbete med Kakyl. Och idag ska vi göra en liten recap från det som hänt på börsen i juli. Men först, hur har juli varit för Peter?
Sommaren har varit kanon i termer av att den har varit väldigt rolig. Men det negativa är att den har både kostat mycket pengar och hälsa. Som sommargotlänning så är det lite svårt att undvika att inte hamna på någon bar i centrala Visby när det börjar närma sig solnedgång. Och därav min något sargade röst också. Men summa summarum så är jag supernöjd med sommaren. Men nu ska det bli jävligt skoj att fortsätta driva både podden och Kalkyl. Hur har din sommar varit, Magnus?
Ja, men den har varit bra. Den började ju i juli med lite bröllop som sen ledde till en honeymoon i norra Italien där jag lade mest tid på att lyncha såklart. Och till att börja med så är ju hyrbilarna ohyggligt dyra just nu. Sådan statistik på att det är ungefär 3 gånger priset för vad det var 2019, alltså innan pandemin. Så det är värt att tänka på att det kommer att bli ganska fina kvartal för de här Avis och liknande. Och sen så har det varit extremt mycket amerikaner i Europa. Jag har inte sett så mycket amerikanska turister sedan jag var på Spring Break i Mexiko 2012, tror jag. Så att transatlantiska flyg är ju skit att investera i, men de kan ha ganska bra Q3 ändå, tror jag.
Ja, på tal om hyrbilar så betalade vi faktiskt 18 000 kronor för en hyrbil från Chicago till Omaha. Däremot var vi ute väldigt sent om bokningen, eller faktum är att vi inte hade gjort någon bokning överhuvudtaget. Oliver, som kanske är mer känd som professor Kalkyl på Twitter, hade ju fått ett enda jobb av mig inför vår resa till Omaha, och det var just att boka hyrbil. Och resten fick jag vara administratör för. Vilket också gjorde att jag gick under namnet admin under den här resan. Och egentligen så hade jag ju kunnat boka bilen på förhand. Och när jag kollade på priser för hyrbilar typ 4 veckor innan resan så kostade det väl kanske 3-4 tusen. Men i protest för att jag fick brösta precis all planering och bokning på egen hand så satte jag Oliver på att boka bil. Vilket då skulle visa sig vara ett enormt misstag. Det här var då den resan, för de som inte kände till det, så reste jag och en kollega på Kalkyl tillsammans till Omaha för att titta på Berkshire Hathaways årsstämma live nu i maj 2022. Och det har vi faktiskt också poddat om, Magnus. Jag tror att det är avsnitt 4 som heter Woodstock for Capitalists, om man vill höra lite mer om den resan.
Exakt. Skulle du säga att professorn är bättre på admin än på aktier?
Jag skulle säga att han är betydligt bättre på aktier än admin.
Ja, det är bra. Det var det svaret jag hoppades på.
Ja, kommer aldrig mer lägga någon typ av administration i professorns händer faktiskt.
Kanske var det som var planen.
Exakt. Men på tal om någonting annat som kanske är det absolut viktigaste som har hänt i sommar. Hur var bröllopet och varför uteblev min inbjudan?
Ja, men bröllopet var jävligt lyckat. Och det kanske var på grund av att du inte var där, Peter. Nej, men det var jävligt nice. Och bara se hur glad min fru var under bröllopsdagen gjorde det hela värt det.
Så att
det var beyond expectations, definitivt.
Jag misstänker att hon kanske var lite stress inför, men att nu är hon supernöjd och nu är det guld och gröna skogar.
Ja, men faktiskt, hon har varit lite på rosa moln på sistone, så att i hushållsskog så är det bara glada miner nu med.
Trevligt, trevligt, Magnus.
Men om vi ska dra lite mer om det som hänt i juli på börsen, så har det varit rätt mycket grejer som har hänt, både makro och för bolag. Och vi kan ju säga att Tyskland hade negativ bytesbalans för första gången sedan 1991, alltså sedan Västtyskland och Östtyskland blev ett land. Och jag tror att euroländer kan få det ganska tufft framöver, speciellt när dragloket Tyskland inte ens går okej nu med skenande inflation och skenande energipriser framförallt. Och på tal om det så har vi Italien också, som liksom Tyskland är väldigt beroende av rysk gas för att få sitt land att gå runt helt enkelt. Och räntan tickar upp för Italien, och med en statsskuld som är långt över 100% i förhållande till BNP så tror jag att det kan bli rätt svettigt för Italien. Vi har varnat för det innan i podden, och jag tror att det kan vara värt att fortsätta hålla koll på det framöver. Och gällande hur det kommer gå på börsen framöver, så tror jag att det kommer bli en vinstrecession för många bolag. Det är väldigt mycket som tyder på det, många indikatorer. Men jag kollade på en intressant statistik, och den visade att vi har haft 12 recessioner i USA sedan andra världskriget. Och i 100% av de fallen så har börsen vänt upp innan ekonomin har gjort det, alltså innan recessionen har avslutats. Och i snitt så är det 3,5 månad före som aktiemarknaden ligger än själva ekonomin. Och det innebär att det ser ju oftast som mörkast ut precis innan det vänder. Men det är under tiden det är som mörkast som aktiemarknaden börjar rusa upp igen. Och som vi såg lite i juli, som vi såg under corona och efter de flesta andra björnmarknaderna, så går det ju väldigt snabbt upp när det väl vänder. Så jag tror att det kan vara lite av en anledning till att genomsnittsinvesteraren underpresterar index. Det är att när det ser väl som mörkast ut, och säljer man ut sig på botten och sen studsar det upp ordentligt. Så att det här med timing är väldigt svårt, och det här är egentligen en påminnelse om hur svårt det är. För att du som privatperson kan inte kolla på hur det ser ut i ekonomin för att bedöma om börsen ska vända upp eller inte. Utan du måste gissa var börsen ska vara om några månader. Eller hur ekonomin ska vara om några månader. Och det är ju väldigt svårt att göra.
Och där kan man ju vända på det också. Det är ju samma sak precis när de ekonomiska indikatorerna blir sämre, så sjunker ofta börsen väldigt snabbt och prisar in det väldigt snabbt, för att börsen är ofta eller alltid framåtblickande.
Exakt, man brukar säga att den ligger 6 månader före, och i alla fall 3,5 kan man ju säga från den här 100% indikatorn egentligen.
Mm.
Sen har jag kollat lite på kuriosa också, lite insider köp och sälj har jag kollat. Och när man kollar på transaktionerna senaste året, så har 85% av antalet transaktioner varit köp och 15% har varit sälj. Man har handlat för ungefär 60 miljarder. Men kan du gissa hur stor del av transaktionernas värde som har varit köp, Peter?
Men jag gissar att det är mindre än 85%.
Ja, betydligt mindre. Det ligger på 49%. Och det säger ju lite att många av de här köpen är ju förmodligen lite alibi-köp för att det ska se bra ut.
Mm, precis.
Men när man säljer så vill man få det hela överstökat och gör lite som till exempel i Biko, där man vräker ut miljarder på 600 kronor i kurs, och sen så går kursen ner till 30 kronor istället. Jag tycker ändå det säger lite att ett insiderköp kanske inte är lika mycket värt som en insidersälj alltid. Och en stor anledning till det är för att det är större värde på säljen i snitt.
Och det tycker jag också, om man tittar på det analytiskt, att väldigt, väldigt små köp tycker jag också skulle kunna ibland tolkas som negativt, för att det skriker ofta alibi om det. Alltså om det är så pass små köp så att man ser att det här påverkar verkligen ingenting, det är knappt 1% av det totala värdet som en insider har i bolaget. Då brukar i alla fall jag dra lite öronen åt mig och tänka liksom att så här, ja men det här betyder ju faktiskt ingenting, och då kanske snarare skickar en negativ signal just för att en insider köper just för att försöka påverka aktiemarknaden.
Ja, men jag håller med precis det du säger, att min erfarenhet är faktiskt att de som ofta köper på rapporten är den typen av vd:ar som gillar att pumpa sin aktie helt enkelt.
Mm, precis,
jag tycker man ser ganska tydlig korrelation där, och då brukar det vara liksom köp för 40 000 eller liknande, och det är ju inte alls mycket för en börs-vd idag.
Och vad tycker vi om vd som gillar att pumpa sina aktier?
De får en fet tumme ner.
Ja, verkligen.
På tal lite då om vad vi snackade om Biko, så har det också varit kalabalik i många förvärvskonglomerat nu under sommaren. Och det har ju varit riktigt tufft år för EG7 och Stillfront och liknande, men juli har ju verkligen varit en katastrof för SBB, Storskogen och Biko. De har ju alla haft enorm växtverk, och jag tycker att en av anledningarna som man verkligen ska dra med sig från det här, det är att en av de viktigaste reglerna inom investering är att förstå det man äger. Och när man gör då som Storskogen och förvärvar allting mellan himmel och jord, då är det ju enormt svårt att förstå varje dotterbolag och förstå marknaden för varje dotterbolag. Så att det blir ju verkligen att de här bolagen borde hamna i too hard pie-gruppen, som Buffett säger. Men istället så ser man bara på mycket ökad omsättning de köper sig, och så har man handlat upp de här bolagen enormt mycket.
Ja, och det är också ganska lätt för förvärvsbolag också när man förvärvar i en bullmarknad, för då kan du hela tiden trycka nya aktier och få in nytt kapital till en väldigt hög värdering. Och det kan vi ju se då att många av de här faktiskt har levt på. Men när det blir sämre tider så blir det ju avsevärt tuffare, och det är ju det som har inträffat nu helt enkelt.
Exakt, och det brukar också ta lite tid innan man kan se hur förvärven har utvecklat sig. För det tar lite tid innan lock-up-avtalen går ut, innan de är integrerade och innan det räknas in som organisk försäljning, vilket det så småningom kommer att göra. Så att det gör det också väldigt svårt med de här typerna av bolag att analysera dem, för att det tar ofta rätt lång tid innan man kan utvärdera vad de faktiskt har gjort.
Sen är det många vd:ar också på de här bolagen som har sagt det också, att det är svårt, att man har gömt sig lite bakom just det argumentet som du nämnde nu. Att det krävs liksom längre tid för att utvärdera om de här förvärven var bra eller inte. Men det tycker jag också är lite dra öronen åt sig om man då kommer ut med det nu i en tuff period. Det hade varit lite snyggare att vara transparent med det tidigare.
Exakt, det är lite som klassikern att alla skyller på makro nu när kursen går ner. Men när makro kanske på sitt sätt var ännu sämre tidigare, så kursen gick upp, det skyller ingen på makro.
Ja, men exakt.
Men jag tycker också någonting som är värt att ta med sig där, det är att när du kollar på förvärvsbolag så finns det faktiskt vissa som man kan verkligen utvärdera historiken och se hur duktiga de var på förvärv. Och det är ju en typ av bolag som Lifco som har gjort det här under 20 års tid. De har gjort det med samma typ av bolag och de har gjort det väldigt bra. De har ju verkligen track record. Sen är Lifco ganska högt värderade idag, men jag tycker ändå det är något som är väldigt värt att ha med sig, att man vill gärna ha lite historik av hur duktiga bolagen har varit på att förvärva innan man kan räkna in det som någonting som är så bra som ledningen själva alltid säger att det är när de gör förvärvet.
Och den här veckan samarbetar vi med inga mindre än Pinpoint Estimates. Pinpoint crowdsourcar estimat, det vill säga sammanställer förväntningar på noterade bolag. Pinpoint är en riktigt användbar tjänst för att få sig en tydligare förväntansbild inför en bolagsrapport och är dessutom helt gratis att använda.
Och Pinpoint fungerar utifrån principen lämna estimat för att se. Så genom att lämna estimat på pinpointestimates.com kan du ta del av andra investerares estimat samt Pinpoints konsensus för bolagsrapporter du är intresserad av.
Precis, och under denna rapportperiod har Pinpoint en tävling som heter kvartalets pinpointare. Om du estimerar för 5 bolag eller fler på plattformen innan den 31 augusti kan du bland annat vinna en årsprenumeration på Affärsvärlden.
Och den kostar ju ungefär 400 i månaden normalt sett, så att det är ganska mycket värt ändå. Och hur man lämnar estimat? Man gör det genom att gå till pinpointestimates.com, och det finns länk i avsnittsbeskrivningen här. Och skapa ett konto om du inte har det sedan tidigare. Sök fram det bolag du är intresserad av och fyll därefter i dina estimat för 2 nyckeltal och tryck spara.
Så stort lycka till med estimeringarna och stort tack till Pinpoint.
Sen har vi haft lite bolagsrapporter också. Du har haft ögonen på lite amerikanska bolag, va?
Det stämmer. Jag har ju pratat en del tidigare i podden om några av FANG-bolagen, och det är framförallt Apple, Amazon och Netflix. Jag tänkte att jag kan köra ett litet rapportsvep på just de här bolagen. Apple var inte jättemycket som stack ut. Man ökade omsättningen med 2% och vinsten minskade med ungefär 10%. Båda de här då var över analytikerkonsensus. Och omsättningen för hårdvaruprodukterna minskade något, men services går fortsatt starkt, och mycket av caset här är just servicedelen som har avsevärt bättre marginal än hårdvaran.
Vad är servicedelen för Apple? Vad ingår där liksom?
Det är framför allt så är det ju App Store, det vill säga att Apple tar 30% av alla intäkter liksom på alla appar som distribueras via App Store. Och hårdvaruförsäljningen leder förvisso till mer serviceintäkter, så att ingen kommer till exempel använda App Store om ingen köper iPhones och iPads. Så servicedelen är såklart väldigt beroende av hårdvaruförsäljningen. Men marknaden tyckte om den här rapporten, och jag tyckte också att det är lite noterbart att Apples aktie faktiskt bara är ner 8% i år. Sen har ju de också återköpt väldigt, väldigt mycket aktier, och sen så ligger ju såklart Warren Buffett och Charlie Munger hela tiden och pressar upp den här kursen lite. Och sen om vi går över till Amazon så ökade omsättningen med 7% totalt, men marginalen minskade ganska kraftigt. Och omsättningstillväxten här var faktiskt den lägsta tillväxten i bolagets nästan 30-åriga livstid. Och marginalen är dock inte ovanligt då i Amazons fall att den fluktuerar ganska mycket mellan kvartalen. Så jag tycker väl inte att man ska dra för stora slutsatser kring det. Och nu är den givetvis också extra pressad, framförallt på grund av inflation. Men det som stack ut i den här rapporten och det som är värt att lyfta, det är ju att AVS, alltså deras cloud-infrastruktur-business, som enligt mig då bör utgöra omkring 50% av market cap, den växte ju mer eller mindre helt ostört med 33% year on year. Och AWS är nu en business med 80 miljarder dollar i revenue run rate, växer mellan 30-35% varje kvartal och har en ebit-marginal omkring 30%. Och det är ganska så sjukt. Och slänger vi in en ebit-multipel på någonstans kring 25-30 på AWS, så är det ju ungefär halva Amazons market cap. Sen tyckte jag också att det var lite spännande att Amazons CFO sa på kalet att sämre ekonomiska tider faktiskt kan visa sig vara positivt för AWS, eftersom andra aktörer då får svårare att motivera att ha egna datacenters och att det är tuffare att attrahera nytt kapital för att bygga nya datacenters eller expandera befintliga. Så cloud fortsätter med andra ord gå från klarhet till klarhet, och Amazons aktie gick faktiskt upp 12% på rapportdagen, men är ner då 19% i år.
Och den är väl ner betydligt mer än det också man räknar senaste året, alltså senaste 12 månaderna. Så man kan väl säga lite att den här reaktionen uppåt, det var väl inte de fantastiska siffrorna som du sa, det var det sämsta på 30 år, utan det var mer att det har blivit väldigt låga förväntningar på Amazon på grund av inflation, på grund av att många retailers går dåligt.
Ja, exakt. Alltså, jag tror att många förväntade sig att just retail och deras e-handelsben skulle gå sämre än vad det gjorde, med tanke på att vi har haft lite tidigare rapporter då från till exempel Walmart som har gått ut och vinstvarnat. Men tittar vi på ettårsgrafen för Amazon så är den också faktiskt ner 19% ungefär. Och sen så har vi ju det svarta fåret i FANG-skaran, och det är ju Netflix som hade då sitt sämsta kvartal sedan 2012 för topline-tillväxt, och då såg de också sina användare sjunka för andra kvartalet i rad. Och de två senaste kvartalen är faktiskt de enda i bolagets historia där användarna har sjunkit. Och i Netflix fall så ser ofta rörelsemarginalen väldigt bra ut, men free cash flow margin är ofta väldigt tunn eller negativ då de har så mycket capex.
Och det är väl för att de gör sina egna produktioner nu och det kostar extremt mycket pengar.
Exakt så. Och jag tycker ju fortsatt att det är tydligt att konkurrensen har kommit ikapp Netflix. Nu har ju inte Disney rapporterat än i den här rapportperioden, men det är såklart väldigt spännande att titta på den för att dra slutsatser om Netflix, alltså hur den relativa styrkan är. Och sen så kommer ju Amazon Prime Video introducera sig själv till världen på riktigt om en månad när de släpper Lord of the Rings-serien. Och det är ganska galet att prislappen för den första säsongen landade på 465 miljoner dollar. Tittar vi då till exempel på Game of Thrones så kostade en säsong genomsnittligen 90 miljoner dollar. Och innan Lord of the Rings var det den dyraste filmserieproduktionen någonsin. Så Lord of the Rings har alltså kostat mer än 5x att producera än det som då var den dyraste produktionen innan. Och förväntningarna är såklart skyhöga för det här, och jag ser personligen väldigt mycket fram emot att titta på den här också.
Ja, det är rätt sjuka belopp de investerar i den då.
Ja, verkligen. Och det kan de ju också göra, och det är också det som blir lite liksom bear caset för Netflix tycker jag. Att Amazon är så otroligt kapitalstarka och de kan liksom plöja ner, alltså de skulle kunna göra minusaffär på Prime Video i princip hur länge som helst.
Så Peter är fortsatt inte jättepositiv till Netflix här?
Nej, det är jag faktiskt inte, men desto positivare till Amazon.
Jag har också ett litet bear case för Netflix faktiskt. Det är att de hade ju Stranger Things nu, fjärde säsongen. Mycket bra säsong tycker jag. Kan vara värd att se. Det är ju få serier som håller upp kvaliteten över fyra säsonger när det är den typen av så här lite thrilleraktiga dramaserier. Men i alla fall, de gjorde ju en konstig grej nu tyckte jag först. De släppte 7 avsnitt i början på juni. Sen väntade de till 1 juli med att släppa de 2 sista. Och min fundering där är nästan lite, kan det vara så att de ville att användarna inte skulle säga upp i slutet på kvartalet, och på det sättet så ser siffrorna lite bättre ut, för det är ju många som för en serie som Stranger Things tar dem och köper Netflix, har det en månad, sen säger de upp det igen, eller då alternativt folk som bara vill säga upp men de väntar på att de ska se klart serien. Så att det skulle kunna innebära att det var artificiellt lite högre nu i Q2, det var därför de tappade 1 miljon mindre än vad prognosen var först kanske. Men att det tappet istället kan komma i Q3 då. Jag vet inte, men det är möjligt.
Intressant spaning. Du gör ditt grävjobb, Magnus.
Jag lynchar som fan.
Och sen tänkte jag också lyfta en rapport som jag var väldigt imponerad av, och det är ju LVMH. Och vi har ju faktiskt dedikerat ett helt avsnitt till LVMH tidigare, och det var avsnitt 5 som består av en intervju med författaren och privatinvesteraren Magnus Andersson, som jag vågar hävda är en av de mest pålästa i Sverige på just LVMH. Hur som helst var LVMHs rapport en av de, ja, som sagt tycker det har varit en av de absolut bästa. Och det här bolaget slutar ju aldrig förvåna. Många bolag går ju på knäna i de här tuffa tiderna. Antingen så är det problem med topline, och om det inte är det så är det problem med marginalerna. Men i LVMHs fall så var omsättningen upp hela 28% i H1, alltså i första halvan av 2022. Varav 21% var organisk tillväxt, och då hade de också ökat både rörelse och vinstmarginal på det. Och jag tycker ofta att många tvivlar på hur konjunkturkänsligt en lyxvarumärkeskoncern är som LVMH under en bullmarknad och högkonjunktur. Men återigen, och som alltid, så visar ju LVMH här att de kan ju sälja i alla väderlekar och bibehålla slash stärka marginalerna. Och återigen också, så är det ju fashion and leather goods som var dragloket för LVMH. Och där har vi också Louis Vuitton som är i frontlinjen. Och jag har läst lite marknadsrapporter också på brand liksom globalt, och enligt flera marknadsanalytiker så är ju Louis Vuitton topp 10 i världen just nu vad gäller brand value, och det är faktiskt det enda varumärket på topp 10-listan som inte är ett brand då som har växt fram på grund av tech. Alltså många andra som är på topp 10-listan, det är ju liksom Microsoft och Amazon och Apple och så vidare. Men sen har vi också Louis Vuitton då som primärt då säljer kläder och liksom handväskor och så vidare. Och sen så är det också McDonald's som är den andra spelaren då som inte är ett techbolag på den här listan.
Ja, det är fan fascinerande hur jävla många det är som har 20 000 lägga på en handväska.
Ja, jag tycker också det, med tanke på liksom sizen. Det är ändå Europas största bolag sett till market cap. Alltså det här är ett enormt bolag. Även i de här tiderna så kan de alltså öka omsättningen med 28% year on year. Alltså det, jag trodde verkligen inte själv att det här var möjligt, men det här bolaget går ju bara från klarhet till klarhet hela tiden.
Ja, det ska bli jäkligt spännande att följa nu närmaste året när det förmodligen blir ännu mer ekonomiskt tuffa tider. Klarar de av med det här reptricket eller inte? Jag vet inte, men det blir intressant att se i alla fall.
Exakt, och det kanske blir lite så här att folk behöver, när det är väldigt ekonomiska dystra tider, så kanske folk behöver boosta liksom sitt välmående genom att köpa en skitdyr handväska.
Lösa depressionen på det sättet.
Exakt så. Och sen tänkte jag också kommentera Vertiseit, i och med att jag har pratat om det bolaget tidigare, och som många som har lyssnat på oss tidigare så är ju det mitt största bolag i portföljen. Och jag tyckte väl inte att det var så mycket som stack ut, och jag tycker att caset är helt intakt och precis vad det var innan. Men om det var något som stack ut, så fick vi äntligen lite mer information om vad som ska ske med senaste förvärvet Multi-Q. Och i rapporten så kommunicerades att det ska ske förändringar eller avyttringar inom framförallt display- och ITS-lösningar inom transport för Multi-Q. Och det var som sagt skönt, men absolut inte chockerande på något sätt heller, att få lite mer information om det. Och sen så sjönk ju också EBITDA-marginalen till 10,7% från 14,4% för samma period föregående år. Och det här tycks ha fått några av då Twitterflödet att döma att tvivla på det långsiktiga EBITDA-målet om 30% år 2024. Men jag tycker själv då att det är lite fel att utvärdera marginalen under den mest transformativa perioden i bolagets historia, där de bland annat också gjort alltså två megaförvärv på kort tid. Och ja, avskrivningarna påverkar ju inte EBITDA, men integrationerna och omställningarna som görs då, alltså i och med de här förvärven, de sker ju såklart inte på en handvändning eller på en vecka. Och det är troligtvis en anledning, eller det är väl anledningen till den sämre marginalen också. Och på kalet nämnde ledningen att EBITDA-marginalen bör vara tillbaka på normala nivåer under första halvan av 2023. Sen vet jag dock inte exakt vad normala nivåer innebär, men troligtvis är det runt 14-15% som marginalen har varit på 2019 till 2021. Och ARR då är väl det viktigaste nyckeltalet att följa, tycker jag. ARR och churn i det här caset, och den taktar ju på. Ökade organiskt med 5,9% Q&Q och 21% year on year, vilket jag tycker är jäkligt starkt, i synnerhet under de här tiderna. Och churn är också fortsatt på väldigt låga nivåer, nästan obefintlig faktiskt, vilket är särskilt imponerande när det är så dystra ekonomiska tider. Och då har faktiskt ledningen också kommunicerat att de även ska testa sin pricing power också, just på ARR-omsättningen. Sen ska det tilläggas att många kontrakt löper ju över flera år, så även när det blir tuffare tider så kommer inte Vertiseit att churna direkt. Så det kan vara så att den här churnen faktiskt gradvis letar sig framåt. Så jag tycker att det är också någonting som man ska vara vaksam på i det här caset.
Hur är churnen och AR-tillväxten jämfört med historiska siffror i det här kvartalet?
Churnen ligger, den ökade något, men den är nästan obefintlig. Den var väl 0,5% tror jag för Dise då, som de särredovisar, som är egentligen en del av ARR-omsättningen. Alltså en del av mjukvaran. Och omsättningen var typ starkare eller inline med vad det brukar vara. Sen så var det ju dock också ganska lätta komst mot förra året. Och sammanfattningsvis är jag nöjd med rapporten och Vertiseit är fortsatt mitt största innehav.
Snyggt, då har jag också lite kvartalsrapport att gå igenom. Vi kan börja med Betsson som enligt mig hade en jävligt stark rapport. Man har ju tappat då omsättningen från Holland som dessutom hade extremt bra marginal. Men Latinamerika levererar verkligen istället och tagit över den stafettpinnen med liksom att vara motorn i Betsson. Och man växte med 86% där och sammantaget så växer faktiskt Betsson organiskt med 13% year on year. Och det kan ju jämföras med Kindred som totalt har krackelerat framförallt i vinsten efter holländska utträdet. Och det som gör det här extra imponerande det är att Q2 förra året hade ju fotbolls-EM. Och det var ju inget stort evenemang i år. Så det sätter siffrorna i perspektiv ännu mer. Och då ska man komma ihåg att nu kommer ju VM i Q4 istället. Då man har ganska enkla komps. Så att jag tror att resten av året kommer också bli ganska bra. Och när man lyssnar på Betsson själva så sa de att intäkterna nu i början på juli var 10% högre än snittet under hela Q3 förra året. Och då ska man komma ihåg att det är väldigt lite sport i början på juli jämfört med september och augusti. Nej, men så en liten trevlig option i Betsson. Det är att det är ju en utköpskandidat. Det är ju många bettingbolag som har köpt ut, kör i casino, det är Leo Vegas och så vidare. Man har inte jättemycket reglerade intäkter förhållandevis. Så att det är inte det mest tänkbara targetet för att köpa ut. Men optionen finns ju där fortfarande. Och med PE på ungefär 9 så tycker jag att Betsson ser fortsatt attraktivt ut. Även om man ska komma ihåg att Turkiet, som är en viktig marknad för dem, är ju ett land i halvt upplösning med en inflation som är närmare 100% än 50. Så att det är ju lite orostecken, men i övrigt så går det väldigt starkt för Betsson.
Äger du aktier i Betsson?
Det gör jag. Och sen kommer vi till ett annat av mina innehav och det är vindkraftsbolaget Arise. Och där är det inte rapporten framförallt som är intressanta utan det är att de sålde ett av sina projekt som visade sig vara ett riktigt monsterprojekt. Man fick 900 miljoner kronor för det här projektet i förväntad resultateffekt. Och det kan man jämföra med hela enterprise value på bolaget som är ungefär 3 miljarder. Och kursen steg med ungefär 20% på beskedet och det tycker jag är fullt befogat. Jag ökade min position efter att jag fick reda på det här. På min estimat så kommer det vara PE på klart under 5 år. Det ska man ju ta med sig att det här projektet är ju lite av en... Det är inte en engångsgrej för de säljer projekt varje år. Men det här projektet i storlek är en engångsgrej. Så att man kommer inte ha lika bra värdering åren efter förmodligen. Men med nya energitider i Europa och man säljer ju en del el så drar man ju verkligen nytta av det. Så man har ju en stabil kudde i kursen från el man säljer och sen så har man de här projekten lite ovanpå. Så att ja, mycket stark försäljning av Arise som imponerade i sommar. Sen har vi också gamla favoriten Note som lämnar rapport och det går fortsatt bra för bolaget. Man växte omsättningen med cirka 40% varav 24% var organiskt. Och det var ju lite nedgång från föregående kvartals sjuka omsättningstillväxt, men det är ju fortfarande väldigt starkt av ett bolag som inte håller på med mjukvara överhuvudtaget att växa så här snabbt. Och marginalen var lite sämre under kvartalet, men det berodde på en valutaeffekt och det har varit väldigt tvära kast i dollarn senaste halvåret egentligen. Så att jag tror att det är en engångseffekt och jag är tämligen övertygad om att Note kommer ha ett större market cap om 5-10 år. Dock ska man ha med sig att värderingen är nu på PE 25 ungefär. Så det gäller att man fortsätter leverera på den här fina tillväxten. Och man guidade också för att den här tillväxten kommer fortsätta in i 2023 när man kollar på orderboken. Så sammanfattningsvis, det tuffar på bra för Note, men värderingen har ju ändå klivit upp en del. Och sen slutligen så ska jag dra lite om Waystream som är också ett av mina större innehav.
Fibernätverk va?
Ja men exakt, lite, man kan tänka sig lite Hexatronic. Mm. Men de gör helt andra produkter. Hexatronic har ju mycket, vad ska man säga, den här plasten runt sladdarna i marken. Medan Waystream har små switchar inne i fastigheter och liknande som höjer speeden i fibernätverket. Och det är ganska intressanta tider för Waystream av två anledningar. För det första så är man en stor konkurrent till Huawei, eller man har varit det historiskt. Men nu på grund av hur Kina beter sig så är det många som inte vill ha Kina i internetinfrastrukturen och därför väljer bort dem. Vilket borde tala för att Waystream kan få en ganska fin tillväxt från de kunder som inte vill ha Huawei längre. Och sen så en annan grej som är positiv, det är att man sa att man har inte kunnat leverera på den stora orderbok man har nu för att man inte har kapacitet att producera tillräckligt. Men att man räknar med det nu i H2. Så att det logiska från det är ju att omsättningen borde öka i H2. Det är ganska intressanta tider för bolaget framöver. Och jag tycker att själva rapporten var väl stabil, men outlooken är väldigt bra. Så att det ser ljust ut för Waystream.
Hur växer bolaget och vad är värderingen idag? För jag tittade på det här caset för kanske ett halvår sedan. Då vill jag minnas liksom att värderingen framförallt var väldigt lockande.
Ja, den är fortfarande låg. Det är ju väldigt imponerande hur aktiekursen har rört sig i år faktiskt. För att när det mesta störtök för några månader sedan så låg den väldigt stabilt stilla. Och nu har den gått upp 20% på en månad ungefär. Så att det är inte lika billigt som det var innan. Men EV/EBIT är fortfarande runt 10 om jag inte minns fel. Och man växer med ungefär 15-20%. Man har anställt en del fler säljare och så nu för att möta den här ökade efterfrågan. Så att marginalen försämrades faktiskt lite under kvartalet. Men det är fortfarande en EBIT-marginal på över 15%. Så att ja, det ser bra ut när man kollar tillväxt i relation till värdering tycker jag.
Och där har vi också lågt market cap som kan vara rätt trevligt. Det vill säga att man kommer in innan institutionerna. Att det kanske är en låg värdering just på grund av att institutioner inte kan köpa det här på grund av likviditet och market cap helt enkelt än så länge.
Exakt, och de är faktiskt så pass lågt i market cap så att de kan nog dubblas innan institutionerna kan börja gå in i bolaget. Men ja, intressant case.
Och där har vi också ändå lite skin in the game vill jag minnas, att det ligger omkring typ 10%. Vilket alltid är trevligt såklart.
Exakt, och det var insiderköp på ungefär 1 miljon från vd rätt nyligen. Och det är ju ganska bra i relation till börsvärdet som är 250 miljoner.
Mm. Signalvärde.
Exakt. Och jag ser nu att EV/EBIT är ju 13 ungefär. Så att det var under 10, stigit lite, men det är fortfarande inget dyrt företag.
Ja.
Så för att sammanfatta juli så kan man väl säga att det var ett ganska svag tillväxt för fangbolagen som verkligen rosade marknaden förra året. Och speciellt med Netflix som blivit lite av ett sorgebarn senaste året. När det kommer till ekonomin så ser det ju ganska dystert ut. Men man ska ha med sig att det vänder när det ser som mest dystert ut. Om det gör det nu eller om ett halvår, om ett år, det vet vi inte. Men det är någonting som är värt att ha med sig för att det känns ju inte bra i magen när det är som mörkast, men det är då det vänder också. Och slutligen så har det ändå varit hyfsat bra rapporter fortfarande från många av de här lite mindre bolagen. Och det blir intressant att se nu när vi går in i H2 om konjunkturen verkligen kommer att bita på vinsterna eller om de kan fortsätta med den här trenden. Min gissning är väl att vinsterna kommer nog få sig lite av en törn framöver. Så det gäller att ha case som kan klara sig bra igenom det.
Bra sammanfattning.
Man tackar Peter. Ingenting du hört i den här podden ska ses som rådgivning eller rekommendation och alla investeringar är förknippade med vad Peter?
Risk.
Så med det säger vi tack för den här veckan och vi syns igen om en vecka.
Det gör vi. Kul att vara tillbaka.
Kul att vara tillbaka. Ha det gött allihopa. Ciao.
Ha det fint. Ciao ciao.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.